2 oktober 2023.
En 15-årig kille i Alingsås försvinner och det går ut en efterlysning på Facebook.
Det är Henriks kompisar som delar en bild på honom och undrar om någon har sett Henrik.
6 dagar senare hittas Henrik död i Säveån med över 140 knivhugg på kroppen.
Jag minns att jag satt på en buss på väg hem från mitt ex. Och så ringer min mamma, så hon helt tyst. Och jag bara, hallå? Och så fick jag säga hallå några gånger tills jag till slut hör att mamma totalt hyperventilerar och är helt förstörd. Och jag fattar ju direkt.
Petri Krim den här veckan om det brutala knivmordet på Henrik i Alingsås. Jag heter Mariella Quintana Melin.
Och jag heter Linus Lindahl.
Och i slutet av förra veckan dömdes en 16-årig kille för mordet på 15-årige Henrik i Alingsås i oktober förra året. 16-åringen döms för mord och grovt gravfridsbrott till 4 års sluten ungdomsvård.
Det här är bara ett av flera knivmord där unga killar var inblandade förra året. Och kollar man på statistik från Brottsförebyggande rådet så ser man att dödligt våld med stickande föremål som kniv ökade jämfört med året innan. Totalt var det faktiskt 41 sådana fall under 2023.
Och Henrik försvann alltså från sitt hem i början av oktober och trots att det drogs igång en stor sökinsats med hundar och helikoptrar och polisen inledde en regional särskild händelse där kustbevakningens dykare sattes in så dröjde det 6 dagar innan han hittades i Säveån som rinner genom Alingsås och bara några 100 meter från Henriks hem. Men då var det för sent. Henrik var död, mördad med över 140 hugg.
Henrik var en hockeykille. Han spelade i ett av Frölundas ungdomslag och några dagar efter att han hade hittat stöd så hedrades han av klubben inför Frölundas A-lagsmatch mot rivalen HV71. Och jag var faktiskt på den här matchen i Skandinavium i Göteborg när Frölundas ordförande Mats Grauers höll ett kort tal inför över 12 000 personer i arenan.
Ishockeyn var otroligt viktig för Henrik och han började i vår hockeyskola och spelade nu i vårt 15-årslag. Han var också här och såg alla matcher med vårt A-lag. Våra tankar går till Henriks familj och närstående men också hans vänner, hans lagkamrater och ledare.
Ja, och det här följdes av en tyst minut innan pucken släpptes. Och det var ju väldigt känslosamt där och på läktarna höll båda lagens klackar upp banderoller där det stod vila i frid Henrik.
Och nu har alltså en 16-åring dömts för mordet. Men Henriks anhöriga och vänner som hoppades få svar om varför Henrik mördades har hoppats förgäves. För 16-åringen har inte svarat på frågor under rättegången och istället har man fått spela upp polisförhören med honom.
Vi ska senare berätta mer om domen men vi börjar det här avsnittet den 2 oktober 2023.
Som det är när någon person är försvunnen så kanske det tar ett litet tag innan man börjar förstå att det faktiskt är på riktigt att den här killen är borta.
Det här är P4 Sjuhärads reporter Frida Nygård. Hon har följt fallet sedan början.
Henrik är 15 år. Han går på en skola i Alingsås. Han har kompisar i Herrljunga och Vårgårda också som man hänger mycket med. Han spelar hockey i Frölunda, så han brukar ta tåget in till Göteborg då. Och en kille som enligt hans kompisar då är snäll, omtänksam, frågar om man har kommit hem ordentligt och liksom bryr sig.
Det är några dagar in i oktober och på måndagen den 2 oktober den här veckan har Henrik kommit hem som vanligt efter skolan och träffat sin pappa. Pappan går ut vid 16-tiden på eftermiddagen och kommer hem på kvällen men då är inte Henrik hemma och pappan får inte tag i honom på telefon.
Ja, och det här är lite konstigt, för Henrik brukar alltid säga till om han ska sova över hos någon kompis. Men samtidigt är pappan inte så orolig. Henriks bästa vän Alex bor i Herrljunga, som inte ligger så långt bort från Alingsås. Och där har han sovit veckan innan.
Men dagen efter så har Henrik fortfarande inte kommit hem och pappan kontaktar polisen.
Polisen börjar då genomföra sökinsatser i Alingsås. De söker ganska mycket i skogsområden ganska tidigt. Även om det var ganska brett, det var helikoptrar som sökte och så var det ändå vissa specifika områden man sökte.
Någon dag efter att Henrik försvunnit så ringer en man till polisen. Klockan är bara lite efter 6:30 på morgonen och mannen, som är i 40-årsåldern, säger att han har information om killen som är försvunnen.
Det här samtalet är lite förvirrat. Polisen som svarar förstår först inte riktigt vad mannen vill, men det framgår i alla fall att han och Henrik känner varandra och att mannen är orolig för honom. Han har sett ett inlägg på Missing People om att Henrik är försvunnen.
Han hörde ju av sig väldigt snabbt efter att Henrik hade försvunnit då, och hörde av sig till Henriks pappa och var orolig för Henrik, för han sa att Henrik brukar alltid höra av sig. Vi brukar prata jätteofta och nu har han inte hört av sig. Ni måste kolla om det har hänt honom någonting. Så att han verkade ju vara uppriktigt orolig.
Mannen nämner också att han har sett att det var ganska många timmar sedan Henrik var aktiv på Snapchat och att han har sett Henriks position på Snapkartan.
Senare ska det visa sig att mannen inte har något med Henriks försvinnande att göra, men positionen på Snapkartan blir viktig.
Det kommer ju ganska snabbt en väldigt omfattande flashback-tråd om det här fallet, och där kommer det upp ganska mycket. Så ganska tidigt så nämns vissa personer där i den här tråden, och det börjar ganska tidigt spekuleras i vilka som kan vara inblandade.
Även från Henriks bror får polisen information om vad Henrik var enligt Snapchat, och det är en plats som ligger väldigt nära där han bor.
Polisen börjar ju ganska tidigt med en sån kartläggning, och hans kompisar har ju också en gissning om att någonting ska ha hänt. För det han har berättat för dem, vad de säger, det är att han ska träffa någon där den här måndagskvällen. Och att han verkar vara lite nervös inför det mötet. Men han har samtidigt också sagt till sin kompis att jag ska bara göra en grej och sen så kan vi spela lite på datorn efteråt, senare på kvällen. Så det är ju därför då som den här kompisen blir orolig sen, när han inte hör någonting.
Veckan innan Henrik försvinner har Henrik bott hos sin kompis Alex. Det skiljer några år mellan dem och hon ser honom både lite som sin lillebror och bästa vän. Och normalt sett så hörs de ofta. Men nu får inte heller Alex tag i honom. Han svarar inte på meddelande. Och flera andra kompisar hör av sig till Alex och frågar om hon vet något.
Jag och Henriks pappa åkte ut och letade efter honom då och då. Gjorde vi. Och vi pratade hela tiden om var skulle han kunna vara. Har han åkt någonstans, befinna sig i Göteborg? Vad gör han liksom? Så det här satt vi och grubblade i hur mycket som helst.
Och det var ju med lite en liten skräckblandning som gick runt Alingsås. Liksom, tänkte det att det kan hända att jag hittar honom livlös nu. Liksom. Vi ville ju hitta honom, men vi var rädda för hur vi skulle kunna hitta honom. Så det var ju liksom att man tvekade nästan lite när man gick runt.
De här dagarna i början av oktober är mycket jobbiga, säger Alex. Det är många som letar efter Henrik, både kompisar, allmänhet och polisen.
Aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Det var skitjobbigt. Jag kunde inte sova på nätterna, jag kunde inte äta, jag kunde inte dricka. Jag fungerade inte.
Sökandet efter Henrik fortsätter. Där det är mängder med artiklar i tidningar och inslag i radio och tv. Frida Nygård, reporter på P4 Sjuhärad igen.
Redan några dagar in på den här veckan så är det några personer som anhålls, som grips och anhålls, som misstänks då för människorov till att börja med.
Ja, bara några dagar efter att Henrik försvunnit misstänks flera tonåringar för människorov. Men frågan kvarstår, var är Henrik någonstans?
Det är väl många som undrar varför man inte tar hjälp av Missing People, och många som känner att de skulle vilja hjälpa till. Men uppenbarligen så tycker inte polisen att det är en bra idé, och det kanske har sin förklaring sen då i vad man trodde hade hänt.
Och polisen, de beslutar också om en så kallad regional särskild händelse för att kunna stärka upp i sökarbetet. Samtidigt sitter alltså flera tonåringar misstänkta för människorov. Och på fredagskvällen, 4 dagar efter att Henrik försvann, så intensifieras sökinsatsen och ett område runt Säveån spärras av.
Samtidigt också så har Alingsås stora event på hösten dragit igång Lights in Alingsås när det är den här lördagen då. Samtidigt som polisen går där i det här, de har ändå koncentrerat sökandet då framåt helgen i det här området. Och de går där med hundar och ficklampor på kvällarna och nätterna. Samtidigt så pågår då den här ljusvandringen i Alingsås när det är jättemycket folk ute på stan och går liksom en slinga runt Alingsås, så att det är mycket folk ute på stan. De här sökinsatserna ger ju inget resultat, utan det tar ju en vecka innan man till slut hittar Henrik då.
P47 Härads reporter Frida Nygård igen. På fredagen tar polisen hjälp av dykare från kustbevakningen för att söka i Säveån som rinner genom Alingsås, och man koncentrerar sig runt en järnvägsbro.
Så att det är väldigt, en väldigt kort bit ifrån där han senast såg stå på sin snapkarta. Så att det är bara 100 meter därifrån. Det är ett undanskymt område. Det är i närheten av en järnvägsbro där det är lite som ställe där ungdomar kanske brukar hänga ibland. Men det är ändå ett väldigt undanskymt område, skyddat från insyn.
Ja, under helgen så fortsätter sökandet, och vid 3-tiden på söndagen så kallar polis och åklagare till presskonferens. Åklagare Andreas Ekengren berättar att brottsrubriceringen har ändrats från människorov till mord, och att en 16-årig kille misstänks.
Idag en ung man under 18 år häktats av Alingsås tingsrätt på som på sannolika skäl misstänkt för mord på den 15-åriga pojke som har varit försvunnen sedan i måndags. Den 15-åriga pojken har ännu inte påträffats. Sökningsinsatser pågår med oförminskad styrka och kommer så också att göras fortsatt.
Åklagaren säger att det som lett fram till att killen nu har häktats är vittnesmål och analys av teknisk bevisning, exempelvis som hur mobiltelefoner har rört sig.
Den misstänkte har bekräftat att han har träffat 15-åringen aktuell kväll, men han förnekar brott.
Men på frågan hur killen kan misstänkas för mord när Henrik inte har hittats är Andreas Ekengren fåordig.
Och strax efter 5:30 på söndagskvällen hittar dykarna Henrik död i Säveån. Det är på en plats knappt 10 minuters promenad från där han bor. Kroppen är full av sticksår, 145 stycken ska det visa sig, mot huvudet, halsen, lungorna, levern och magen.
Henriks bästa kompis Alex sitter på en buss på väg hem från sitt ex när hennes mamma plötsligt ringer. Men mamman säger ingenting.
Jag bara, hallå? Och så fick jag säga hallå några gånger tills jag till slut hör att mamma totalt hyperventilerar och är helt förstörd. Och jag fattade ju direkt. Det tog inte många sekunder innan jag förstod vad som hände. Där kom chocken och adrenalinet. Jag sa liksom till mamma att nej, det får inte vara sant. Säg inte så. Eller, tystnaden sa allt liksom. Så fick jag säga till mamma hur många gånger som helst och bara, har de tagit livet av min lillebror? Finns inte Henke mer? Är han död? Och mamma var helt förstörd så att hon kunde inte prata.
Under dagarna sedan Henrik försvann har Alex befarat det värsta, men hon har ändå inte trott att han skulle vara död.
Nej, fy fan. Så jag tappade telefonen, gjorde jag. Och jag bröt ihop direkt. Och busschauffören stannade bussen och gick till mig och frågade, liksom, är det okej? Mår du bra? Jag kunde inte svara. Jag fattade ingenting. Alltså, allting var som... Det var så blurrigt, min hörsel. Jag hörde knappt. Jag hörde någonting, men jag hörde inte vad. Jag visste inte vad jag hörde. Så... Till slut så får jag liksom tillbaka medvetandet igen, typ, eller om du ska säga. Och så minns jag bara att jag har halva bussen över mig och alla liksom försöker kolla på mig. Liksom, är det okej? Okay? Mår det bra? Vad händer? Jag bara, min lillebror blev precis mördad. Eller jag fick precis reda på att min lillebror finns inte mer. Men ja, den dagen var den värsta dagen i hela mitt liv.
Vissa beskriver dem som vänner. Han beskriver själv att han och Henrik brukar träffas på det här stället. Det är inte första gången de gör det, utan de brukar ses där. Och andra vittnen berättar om att de här två brukar höras och prata mycket i telefon och så här.
Frida Nygård på P4 Sjuhärad igen. 16-åringen som nu häktats på sannolika skäl misstänkt för mord, han greps bara några dagar efter att Henrik anmäldes försvunnen.
Hans namn dök upp när polisen började förhöra Henriks vänner, klasskompisar och andra personer i Alingsås som kunde veta något om var Henrik befann sig. Men då gällde misstankarna människoro. Två andra tonåringar misstänktes som sagt också, men de släpptes.
Det är vittnesförhör som det börjar pratas om ett rykte som leder fram till att 16-åringens namn blir intressant. Det handlar om att 16-åringen ska ha velat betala en annan person för att klippa eller hota Henrik. Polisen kommer sen att lägga ner den teorin, men det är på det här sättet som 16-åringen blir intressant för polisen.
Och i Henriks telefon kan man också se att Henrik ringer ett Snapchat-samtal till 16-åringen lite efter klockan 6 på kvällen då han försvinner.
Så man gör en husrannsakan hos den här 16-åriga killen. Han bor i en villa tillsammans med sin mamma, styrpappa och bonusbror.
Han har ett klassiskt gaming-tonårsrum med skinnsoffa, stor tv och ett skrivbord med två stora dataskärmar. Där på skrivbordet hittar polisen en anteckningsbok.
Baksidan är svart och på framsidan så står det i stora vita bokstäver. Rules are made to be broken. Det är som en dagbok och i boken har 16-åringen skrivit mina tankar och idéer och lite annat. Skriver mest om saker som jag bara tänker på. Läs inte denna bok utan tillstånd, men okej att läsa om jag är död.
16-åringen, han har i sin dagbok skrivit mycket om olika uttryckt tankar om våld, och han har också pratat med andra om det, hur det skulle kännas att döda någon.
Den mörk bild som skrivs ner där i anteckningsboken, det är tydligt att han inte litar på samhället, och han skriver att hela hans liv har varit en stor fet ångest och depression.
Flera månader innan Henrik hittas mördad så skriver 16-åringen om en dröm som han haft. Att han har blivit attackerad med kniv men sen gett igen och sprungit efter och citat hugger han igen och han ramlar och dör medan jag håller kniven i handen, slutcitat. I drömmen så ser hans mamma det här och han, citat, försöker förklara att det inte är min kniv och att det var självförsvar, slutcitat.
Ja, och det här är ju skrämmande likt det som 16-åringen senare kommer misstänkas för och vad han menar hände med Henrik, P4 Sjuhärads Frida Nygård.
Den här tonårskillen, han har ju också en historia bakåt där han som 14-åring knivhögg en ung kille på ett köpcentrum i Alingsås. Vad det verkar ganska oprovocerat att det blev något bråk på platsen och han tog fram en kniv och stack den i den här killen då som fick livshotande skador. Och då var han ju själv bara 14 år.
Eftersom 16-åringen då inte hade fyllt 15 än så ledde händelsen inte till något åtal utan lämnades över till socialtjänsten.
Och sen 16-åringen var 10 år så har han varit aktuell för socialtjänsten och sen 2017 så har han utretts för vård vid 6 olika tillfällen.
Tidigare utredningar om 16-åringen visar att han har en historik av inblandning i våldsbrott och genom samtal med BUP har man kunnat se att 16-åringen har en uppbyggd ilska och en stark önskan om att skada eller döda andra. Det har också varit tydligt att han mått mycket dåligt och planerat att ta livet av sig.
Enligt vad hans mamma berättade i förhör så har han inte haft någon fungerande skolgång egentligen sen mellanstadiet, att det har varit mycket problem. Mamman beskriver det som att han har varit rädd och ängslig av sig och tyckte att det har varit läskigt med saker, att han har varit rädd för att gå ut och svårt att gå på någon stor skola med många elever och så här. Han har nog varit hemma ganska mycket. Vid ett tillfälle så hans bonuspappa berättar att de tillverkade en skyddsväst av kartong och tejp till honom. I ett försök att få honom att då känna sig trygg och gå till skolan.
Och nu är alltså den här killen misstänkt för att ha mördat Henrik, Frida Nygård igen.
Den här åtalade killen, han är väldigt fåordig. Han vill inte prata så mycket i förhör.
I början så är 16-åringen knapp med sin förklaring av vad som ska ha skett mellan honom och Henrik vid Säveån. Inledningsvis så menar 16-åringen att han ska ha kontaktat Henrik för att de skulle ses och prata om narkotika. När Henrik kommit till platsen ska det sedan ha kommit andra personer, personer som 16-åringen inte vill namnge, och det var de som knivhögg Henrik.
Men under det fjärde förhöret med 16-åringen så berättar han en helt annan version. Och det är den som han har hållit sig till efter det. Han berättar då att han mötte upp Henrik vid Säveån för att konfrontera honom om saker som Henrik ska ha sagt om 16-åringen. Bland annat ska Henrik ha använt 16-åringen som ett sätt att hota andra personer.
Enligt honom så börjar killarna att bråka och de puttar på varandra. 16-åringen säger att Henrik brukar ha med sig en kniv och det är därför han också har med sig en som skydd. Han drar sen fram kniven och förklarar det i förhör som att sen så spårar det ur. Och enligt honom så ska Henrik själv ha hoppat ner i ån och han berättar att han bara hört ett plums innan han själv springer därifrån.
Nej, men han har ju vidgått att de har träffats vid den här tidpunkten, och han har ju också vidgått att han utövat visst våld, men han har ju förnekat brott med hänvisning till att han var i eller upplevde att han var i en nödvärnssituation.
Det här är 16-åringens advokat Camilla Waldenberg som på en knackig telefonlinje berättar att 16-åringen visserligen erkänner att han har knivhuggit Henrik men menar att han ska ha agerat i nödvärn. Ungefär som den där drömmen han hade tidigare alltså.
Sammanlagt kommer man att hålla 11 förhör med 16-åringen där han håller sig till sin berättelse. Han kommer inte ihåg exakt hur många gånger han kan ha huggit Henrik och säger att han kanske har gjort det runt max 5 gånger. När polisen säger att det är upp mot 140 stycken stick- och skärskador på Henrik så säger 16-åringen att det är ju sjukt.
Han har inte några minnesbilder av att det har varit så här stort våldsutövande. Det har han inte, utan han har väl beskrivit det närmast som att han inte minns, som en blackout. Så att då är det väldigt svårt att förklara.
Samtidigt som 16-åringen sitter häktad så fortsätter utredningen. Mobiltelefoner gås igenom och analyseras. Frida Nygård på P4 Sjuhärad berättar mer.
Och just eftersom att det är så att man tror ju då att det bara var två personer på platsen. Man har inga vittnen, man har inte något annat än en teori om vad som kan ha hänt. Och då man vet ju redan hur Henrik dog, så att säga. Det är just ställt utom alla tvivel att han blev dödad på ett väldigt brutalt sätt. Men ändå omständigheterna, man måste väl liksom hitta bevis helt enkelt för vad som har hänt och försöka få en bild av hela de här dagarna och vilka som kan ha varit inblandade mer och utesluta då att det var någon mer inblandad.
Nej, det saknas ju vittnen från själva mordplatsen. Men trots att polisen hittar flera knivar i Säveån så lyckas de inte knyta någon av dem till mordet genom till exempel DNA.
Istället finns det annan bevisning mot 16-åringen. Bland annat hittar man kläder och skor med Henriks DNA och blod hemma hos 16-åringen. Och i närheten av Säveån hittar man också en uppeldad jacka som 16-åringen säger är hans.
Polisen hittar också sökningar som 16-åringen gjort på nätet kort efter att Henrik försvann. Bland annat, kan man få livstid om man är under 18 år?
Och så finns det också ett samtal som 16-åringen ska ha haft med sin bonusbror samma dag som Henrik försvann.
Det finns vittnen där som berättar att han själv då faktiskt samma kväll berättar att jag har knivhuggit någon en till två gånger, som han säger. Och jag vet inte om han lever eller inte. Det är vittnesuppgifter då. Och sen kan man ju spåra telefoner, man kan spåra meddelanden och chattar vad man har skrivit till varandra. Man kan följa vart han har rört sig och sen så har man ju också hittat DNA-spår.
Och i 16-åringens telefon ser man också i sms-kontakt med bonusbrorsan hur han dagen efter att man menar att Henrik mördats skickar ett meddelande till sin bror där han skriver, citat, "För bror, idag, du och jag måste göra en grej." Slutcitat.
Kort efter detta kan man genom spårning av hans telefon se hur han rör sig i ett område som ligger mellan hans hemadress och brottsplatsen. Kort efter det får 16-åringens bonusbror ett till meddelande från honom där han skrivit att det är lugnt, det är fixat.
Åklagaren menar att det är då som 16-åringen åker tillbaka till brottsplatsen för att flytta Henriks kropp ner i Säveån. Därför kommer han också att åtalas för grovt gravfridsbrott. 16-åringen menar däremot att hans meddelanden till bonusbrorsan var för att han ville se om Henrik var kvar där och ville att han skulle följa med.
När Henrik till slut hittas så ligger han i fosterställning på en meters djup. Överkroppen är fastkilad mellan trästockar som stack upp från botten och det finns inget vatten i hans lungor eller annat som tyder på att han har drunknat.
Och drygt ett halvår efter att Henrik hittats mördad så inleds rättegången i Alingsås tingsrätt.
I början av juni döms 16-åringen i Alingsås tingsrätt till 4 års sluten ungdomsvård för mord och grovt gravfridsbrott.
Den rättspsykiatriska utredning som gjordes visade att 16-åringen inte led av någon allvarlig psykisk störning, varken när brottet skedde eller när undersökningen gjordes, och därför så kunde han inte dömas till rättspsyk.
Ja, han är väl i många delar missnöjd med domen, bland annat gällande tingsrättens resonemang i uppsåtsfrågan och även i resonemanget kring skadeståndsfrågan, vilka som är berättigade till skadestånd.
16-åringens advokat Camilla Waldenberg igen. 16-åringen kommer att överklaga domen, säger hon.
Men så är han ju också missnöjd med att inte ha fått gehör egentligen för någon av de invändningar som hon gjort om det här händelseförloppet, för sig nödvärnsinvändningen eller andra invändningar som han har gjort. Sen är han ju också då missnöjd naturligtvis över att bli dömd för grovt gravfridsbrott, där han ju konsekvent förnekat att ha hanterat kroppen på något sådant sätt.
Av 16-åringens förklaring av nödvärn, alltså att han gjorde det för att skydda sig själv, avfärdades av tingsrätten. De menar bland annat att 16-åringen inte själv har haft några skador på sig, samtidigt som det varit en stor mängd stick- och huggskador på Henrik.
Ja, och tingsrätten skriver också i sin dom att de ställer sig väldigt tveksamma kring att 16-åringen agerat i nödvärn och fortsätter med att beskriva handlandet som det tyder enligt tingsrätten på en sinnesnärvaro och kyla i situationen, särskilt för att vara en 16-åring.
Initialt är att han är väl besviken över att inte ha fått egentligen något gehör för något av det som han har berättat om under alla de här förhören. Inte någon av de invändningar eller förklaringar som han har lämnat, hur det har gått till.
Under rättegången har 16-åringen suttit tyst. Han har inte velat svara på några frågor eller ge en egen version av vad som har hänt. Så när 16-åringens förklaring lagts fram i rätten så är det istället inspelningar från videoförhören när han satt häktad som spelades upp. Och det är något som 16-åringen själv har velat.
Det är väl hela den situationen som är när man befinner sig i en rättegång och det är många personer närvarande och man ska berätta om någonting som naturligtvis är jobbigt att berätta om och som sagt har berättat om ett antal gånger i förhör redan. Och då kände han att det var så det fick bli.
För Alex, Henriks bästa kompis och Henriks anhöriga, så återstår frågan: varför mördades Henrik? Och eftersom rättegången hölls bakom stängda dörrar kunde inte Alex vara med trots att hon ville det.
Jag har ju så många frågor utan svar. Så många. Och jag vet att hade jag varit med på rättegången så hade jag i alla fall fått lite mer svar. Så den irritationen jag har från det jag inte vet följer efter mig varje dag. Och jag målar upp så dåliga scenarion för mig själv som inte... det är liksom inte sunt för mig i varken mentalt sätt eller fysiskt sätt. För det, min psykiska hälsa trycker liksom ner mig mer och mer på grund av det här, på grund av att det enda svaren jag skulle kunna försöka få det från mitt eget huvud. Och jag är min största fiende. Jag brukade ta det timma för timma. Nu tar jag det dag för dag. Så att det är inte bra, men det är ju lite bättre åtminstone.
För Alex blir livet aldrig som förr. Hon försöker tänka på alla de positiva minnen som hon har av Henrik. Som när han försökte ragga på en tjej.
Så Henrik går fram och säger till henne att tjena kexen, står det här och smular. Och tyckte han var skitcool. Han var stor, tuff kalaspuff liksom. Och när tjejen bara kollar på honom garvar och går iväg. Och Henrik kommer tillbaka och asgarvar. Han bara, jag trodde verkligen att det skulle funka. Och både jag och mitt ex sa till honom det, att är du dum i huvudet? Sen när har kexet funkat? Så han bara, ja skitsamma, nu går vi till Donken. Det var så stört, jag fattade inte att han kunde liksom tro att kexskämtet skulle funka. Jag kände så här att hans riss, eller vad man nu ska kalla det för, var värdelös. Men hans charm hade kunnat få vem som helst på fall. Han var så charmig.
Under de där första veckorna när Henrik försvann och hittades mördad så tog Alex på sig att vara spindeln i nätet och svara på medias frågor som ett sätt att skydda Henriks familj från alla frågor och uppmärksamheten.
De ville ju liksom bara vara i fred och få sörja i sin egen takt liksom. Så då hörde jag av mig till Henriks pappa och sa det att om ni vill så kan jag ta hand om media. Så får de ändå någon form av svar på någon synvinkel från en närstående i familjen liksom. Och ni får liksom sörja i fred.
I slutet av november begravdes Henrik. Längst fram stod ett spelarfoto av honom när han står på isen i hans hockeyklubb Frölundas matchställ. Den vita kistan är översållad av vita blomblad och där ligger också hockeyhandskar.
Jag sjöng ju låten som jag skrev till Henrik. Och jag minns bara att det enda jag sa till mig själv när jag kom till begravningen var fäll inte en enda tår förrän du har sjungt. För att jag visste att ifall jag började gråta innan jag hade börjat sjunga så hade jag inte klarat av det. Polisen hittar dig jag finner inga ord. Du finns inte på vår jord, men vi alla kommer alltid minnas dig. Vi har minnen i förvar.
Du har lyssnat på Petri Krim om det brutala knivmordet på Henrik i Alingsås.
Producent var Jenny Hellström, reporter Naimi Lundegård och ljudtekniker var Johan Hörnqvist.
Tipsa oss gärna om saker som du vill att vi ska ta upp. Du når oss på p3krim@sverigesradio.se eller på 073 461 2915 och där når du oss också på signal.
Och glöm inte att följa oss på Instagram där du också kan skriva till oss. Där heter vi p3krimpodden. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Mariella Quintana Melin.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.